face, baby. Yeah, I bust down, Tatiana.
Ja, hallå i lådan.
Hallå i lådan, välkomna tillbaka.
Ja, det där är en riktig hit ju.
Ja, du blev lite mörk där i början, kommer jag ihåg.
Ja, men när den väl kom ut så var jag typ så, jag vet inte riktigt, jag fick inte riktigt sånt. Oh, den här var typ skön.
Ni kollade också tillsammans med en artist, så det är väl lite så att hon det är för relaterbart.
Och sen var det också för att det var snack om att han skulle ha typ en show med honom när han precis hade blivit lit.
Oh, gud,
och då har jag sett
på hans,
då har jag sett på hans typ show, så han är typ så, låter tjejer ta på han mellan typ benen. Och sånt. Jag bara, alltså,
hey,
om du tror att du ska kunna uträda på det sättet och ha typ det vibe, så är det done finito. Bye.
Bonita. Bye. Ciao.
Ciao. Ja.
Ha det.
Ja, nej, men jag tror det kommer. Jag känner att han kommer bara vara en sån one hit wonder med den låten. Var han, eller?
Ja, jag vet inte. Det är, jag tror också det. Han är oerhört dräggig, men jag tycker den är rolig. Jag menar, om du är ärlig, så är det sjukt mycket musik vi lyssnar på som är questionable, så man kan så här. Vad är det de pratar om?
Den är ju catchy, som vi sagt.
Ja, verkligen. Shoutout till min mamma. Hon lyssnar också på sån musik. Men jag minns en gång när hon älskar, alltså hon, vi har samma musiksmak. Hon har väldigt bred musiksmak, om man säger så.
Yeah.
Men hon lyssnar mycket på The Weeknd.
Yeah,
speciellt innan, alltså hans första album var ju helt otroligt. Och det tyckte hon också. Sen var ju Oscar sen någon dag liksom, när hon sjöng på det. Min bror då. Hon var, alltså, mamma, du vet, det handlar om att han ska försöka få en tjej att ta en ecstasy-tablett. Hon bara, nej men fy, usch då. Men den alltså, åkte nog på.
Men det kan man ju bara, alltså så är det ju med så många låtar. Alltså som typ svensk, om man lyssnar på amerikansk musik. Alltså det är så jävla mycket slang och sånt som man får inte fatta. Överhuvudtaget, man bara, det här är skönt. Och så vilket till och fram till så, vänta, vad?
Fast varför lyssnar man på en låt? Det kan man ju, om man ska bli djup, det är ju också, för ibland kan man ju lyssna bara för bitet. Alltså som den här, Blueface baby, det är ju för att, alltså det är för att den är catchy och rolig liksom.
Mm,
det är inte så att jag bara, det har han rätt i, så här vill jag. Det här kvinnosynen, det är jag, 100%.
Ja, nej,
det var ganska intressant med den. Har vi pratat om R. Kelly-dokumentären? Eller ska vi ta den någon
gång?
Nej,
jag tror inte vi har pratat om den. Vi kan ju dra lite snabbt nu.
Ja, det är en riktig rysare. Alltså,
jag har faktiskt inte så klart.
Thriller, känner jag att det är.
Men det som jag tyckte var allra mest sjukt nu efter att dokumentären kom ut, alltså det är ju hans intervjuer i tv där han försöker rädda sig själv. Och hur desperat
har sett den
han
efter.
Är. Nej, men du vet, när han typ så börjar gråta och blir typ helt våldsam.
Jag gjorde inte det! Alltså det,
och man ser liksom rakt igenom honom att han typ ljuger av desperation. Gud, för att inte bli typ locked up, och för att han har så pass mycket skulder. Det handlar ju om att han har mycket typ skulder nu, att han inte kan betala av.
Men det är ju för att han har behövt betala av alla som vet om detta. Det är så tydligt. Det är jättemånga familjer som har fått pengar utav honom och låter typ i princip sälja sina döttrar liksom. Det är fruktansvärt obehagligt. Men där, anledningen till att jag börjar tänka på det nu, vi får se hur djupt vi går in på R. Kelly-dokumentären, men det var för att han sjunger ju om de här grejerna. Alltså han gjorde ju, när jag säger alltid hennes namn för er, Aaliyah. Jag tror faktiskt det är Aaliyah, men jag har alltid sagt Aaliyah innan.
Ja,
hur som helst, han gjorde hennes album ju när hon var typ 14-15. Han gifte sig även med henne när hon var 15.
Det är helt sjukt, jag visste inte det ens.
Nej, och fick folk då att liksom säga att hon var 18 eller vad det var. Och hennes album, liksom hennes, en av de mest populära låtarna är ju Age Ain't Nothing But A Number, som hon sjunger om och om igen i låten. Och allt är liksom så här, skriker typ pedofili. Helt men ändå så skrek man med och sjöng med. I och för sig, när jag var hans största fan, vilket jag nog ändå var lite en gång i tiden. Eller inte så mycket. Det var inte så att han var den enda jag lyssnade på.
Men
jag
gillade hans world's greatest och sånt.
Ja, gud. Och då alltså, tänkte man inte på det. Men sen kan man också, vi i alla fall, ta i försvar lite att man inte riktigt förstod.
Ja.
För att ha engelska, så man tänkte inte på det på det sättet.
Ja, nej, verkligen.
Usch, det är riktigt obehagligt. Jag känner också att det är skillnad på Sverige och USA när det kommer till att man bara kan betala sig ut.
Ja, verkligen.
Det är obehagligt i vissa av tjejerna som så här, alltså inte som han kanske varit med än, så, men andra som har träffat, alltså som har hängt utanför de här rättegångarna som han har träffat där liksom.
Ja, det är så sjukt.
Innan det så gillade han att gå till high schools utan att ha någon performance eller någonting där och typ leta upp tjejer där för de var unga. Eller han gillar också att hänga på McDonald's, för där är ju unga människor som går till McDonald's.
Ja, det är så jävla obehagligt.
Jätteobehagligt. Också den här intervjun är ju liksom, nu har ju för sig folk, alltså det är så uppenbart som du säger, att han ljög.
Ja, och det känns som att nu har ändå typ hela världen typ förstått det. Och exakt. Typ säger typ så, du ljuger bro.
Exakt.
Alltså typ att ingen riktigt tar honom på svar, men annars kan jag känna typ att speciellt när det kommer till kändisar eller människor som har pengar eller en hög profil, att det är oftast att de blir försvarade och typ så bortsnackade hur de beter sig.
Dagen efter glömmer folk bort. Ska vi ta en snabbis som Claremont Twins eller?
Ja, för fan.
Det här är ju, vi la upp lite bilder när vi pratade om Instagram och tjejer som, ja men influencers, och det är väl framförallt tjejer som vi pratade om, men det finns ju även såklart killar som är influencers och ger en bild av en helt annan livsstil än vad de har. Men då var det, jag vet inte om vi sa deras namn specifikt, men det kan jag göra utan problem nu liksom. Men då la vi upp några bilder på typ Claremont Twins bara för att, alltså på Instagram, snackeloddan, gå in där.
Yeah.
För just det avsnittet, men alltså, de har ju, de blev ju
kända för att de var med i den här Bad Girls Club, vilket är typ ett sjukt tv-program här i USA, var man sätter in massa tjejer i ett hus som är typ våldsamma och de typ slåss med varandra. Så det var ju typ så de var. Det är typ ett tvillingpar, ju två tjejer.
Ja.
Och de blev ju typ kända där, och då såg de ju, alltså, helt jävligt ut.
Ja.
Eller så, alltså de var naturliga, det var så de var födda, alla är inte snygga tyvärr, yeah. Alltså så är det,
yeah.
Men sen så var det ju typ att de började typ med scamming, alltså det är ju många, det är väldigt stort här, jag har insett, jag fattar ju fan inte vad det var förut, alltså det finns ju i Sverige också, typ, yeah, att de typ
100%,
så det tar kreditkortsuppgifter och så, men det känns som att det är på en helt annan nivå här. Yeah. Och det är typ så många influencers som har kommit till att bli en influencer för att de har varit scammers, för att kunna köpa de här kläderna och göra operationer, och sen blir de typ kända, men, och det är exakt det de har gjort.
Yeah,
ju. Och då har det ju kommit ut i en artikel förra året, tror jag det var, att de hade varit med en man i ett hotellrum och som hade dött av en överdos av droger, och de hade då tagit hans kredituppgifter och liksom tagit ut massa lån och tagit ut alla hans pengar när de visste att han var död.
Död, ja. Och lämnat
hotellrummet. Så liksom.
Fruktansvärt obehagligt.
Och liksom idag har de ju, jag vet inte hur många miljoner följare, de har ju miljoner följare på sin Instagram, och de är ju på, alla använder ju dem till typ till fashion shows, till kampanjer, även typ så stora typ märken och typ stora kändisar är typ så kommenterar och visar kärlek, och jag är typ så, det är ingen då som kommer, alltså det är liksom ingen som kommer se, jag tycker typ så, men det ni gjorde var fel.
Exakt, och att det borde vara, jag vet inte, att de borde, de har ju bara betalt sig ut det här,
yeah,
liksom.
Och typ att de
antagligen
bara
med den här stackars mannens pengar då.
Yeah.
Men det,
när
det
nu så tjänar de ju pengar på sin Instagram och på jobben och får då, men de hade ju aldrig kommit dit. Alltså de här har ju också först och främst gjort alla möjliga operationer som går att göra. Alltså de ser ju typ ut som en seriefigur.
Ja,
alltså de ser alltså inte ut som att de är på riktigt.
Om man, ingen kommer, ni kan googla dem, och om ni ser så här före och efterbild, alltså man, det är helt ofattbart. Det är helt sjukt hur mycket de har förändrats. Och liksom lever för detta. Vilket kanske, om det hade varit naturligt eller något sånt, kunde man tänkt att det var någon bra businesswoman, men jag känner att det inte riktigt.
Men sen så när jag pratade med Perry om detta också, och så han kan vara typ så, alltså han ska alltid skydda alla. Alltså jag menar inte på, han tycker väl inte att det är rätt, men han kan vara typ så, ja men de här männen kanske inte var bra män, att det kanske var män som också gjorde typ dåliga saker och vet, behandlade kanske sin fru dåligt eller hade gjort andra saker som var typ skeva. Men så kan jag vara typ så, ja men är det typ då, gör det då rätt, typ att deras liksom beteende typ rätt, yeah. Alltså de gör ju typ också fel, typ två fel gör inte ett.
Exakt, rätt. Ja verkligen. Det förklarar inte.
För du vet, Cardi kom ju också ut med någon sån. Cardi B kom
ju
också ut med någon
sån. Gjort att hon brukar droga män
och typ ta deras pengar och såna saker. Och då var det faktiskt en kille som hade typ kommit ut. Han berättade att han var från London kanske, tror jag det var något sånt. Han hade varit i New York och varit på någon stripklubb var hon hade jobbat. Och så hade de åkt till hans hotellrum tillsammans, och sen hade han då blivit drogad, och typ hon hade tagit hans typ $800 cash och typ någonting annat. Och typ så, typ en used typ kondom, typ att de hade haft sex liksom. Och sen så visade det sig typ, varför typ anmälde du aldrig det? Och då visade det sig att han var engaged under den här tiden, att han liksom hade förlovat sig. Ja, så då blev jag lite så, tycker jag nu att han hade gjort det till Cardi rätt att typ så göra de här sakerna till honom, för han var ju faktiskt otrogen mot sin fiancé. Så då kan jag bli lite så dubbelmoral, att jag kan vara till så, jag är rätt åt dig. Ja, men sen tack. Tycker jag ändå typ att inte det beteendet, jag kommer aldrig supporta typ ett sånt beteende. Att för här är det typ så, Perry kan vara typ så, ja men de får tillbaka sina pengar. Alltså om du typ scammar någon så säger du till banken att de här transaktionerna har jag inte
gjort. Ja men det gör
men
inte,
är typ
det
så, jag bara, du är fortfarande en tjuv. Du, ja. Det där, den där väskan som du har, och den där fucking, vad heter det, Moncler-jackan du har. Alltså jag ser många av hans vänner som har såna saker, och jag vet redan, det där är inte din.
Nej,
det där är en annans mans, ja. Eller en annan kvinna som, ja, du har tagit pengar ifrån och köpt. För det är inte en chans att du har jobbat och kunnat köpa en jacka för 8000 kronor.
Nej, exakt.
Men alltså du bor hos din mamma.
Så många som gör det, som har det
många.
Typ jag blir, jävligt, alltså, jag, men de ser ut som att de har så mycket,
alltså,
pengar.
Jag vill bara sätta alla på plats. Alltså ibland vill jag bara att vi var en sån.
Det är för att vi jobbar och jobbar och jobbar och jobbar för att vi ska ha råd med våra fina saker,
yeah.
Om man ens har det. Eller sin fina restaurang, eller sin fina mat, eller ja, vad det än är. Det är därför det också kan, för det känns, jag kan bli lite som mörkertaget. För att det är typ så här, det är fusk, de tog den lätta vägen liksom. Exakt. Och där känner jag lite så. Men
betalar någonting helt annat, vad har mer hänt den här veckan? Det har ju varit Coachella-festival.
Ja, det är inte helt annat, för Claremont Twins var ju där. Yeah. Vi fick ju lite en video av Anna, det var roligt när man såg dem gå runt där.
De var ju en massa, herregud, i princip allt, alltså. Ja. De var ju i princip helt nakna.
Men många kör det på Coachella, att de helt plötsligt är de en annan människa. Alltså man, yeah, känner inte igen dem.
Nej, men jag kan säga det, jag kan få typ, jag får ångest, alltså när jag ser alla de här, för jag kan vara typ så, ja men gud vad kul, det är festival, det är massa bra artister som man vill se som uppträder där, och skönt väder och allt det här. Men så kan jag vara typ så att hela den här festivalen är typ en sån hets, och det kan göra typ, för mig blir det att själva idén med att åka på festivalen är inte att åka och få kolla på artisterna.
Nej, utan det är liksom influencer olympics.
Ja, exakt, som folk typ har skrivit på Instagram, att det handlar om att du ska ha den coolaste outfiten, du ska vara så himla spexig, du ska ta bilder och videos, det ska se ut som att du gör allt detta och hänger med de här coola influencerna, och att det är bara en uppgjord sak som ska synas på sociala medier, och det är så jävla sjukt tycker jag.
Men om de hade satt en sån regel nästa år, inga telefoner, hur många tror du hade åkt dit?
Ja, det undrar jag också. Det är verkligen jävligt intressant.
Ja.
Gör lite experiment typ. Inget
telefoner att tänka på.
Är välkomna, man inte kan lägga upp någonting liksom. Du kan ha med dig en sån engångskamera. Exakt. Så du kan ta bilder för minnen, men du kan inte ens en gång kolla på dem hur bilderna ser ut.
Exakt. Du kan inte lägga filter
på dem. Du
måste
liksom framkalla dem sen, och det, ja, är typ det du har.
Och hade folk lagt ner lika mycket tid och pengar på att fixa sina spexiga outfits. Men vad menar du liksom, varför får du ångest över detta? För att det är sorgligt. Eller för att du känner,
ja, men jag vill jag, men jag kan känna att det skapar typ en osäkerhet i mig, för jag kan känna att för vårt samhälle kan jag känna har skapat att man ska vara så. Kan du inte känna det? För jag kan känna att då är jag en outsider, för att jag har kanske inte pengar eller möjlighet att köpa Fendi bikini och ha det med typ Fendi glittriga boots, och sen köpa typ en rosa peruk och ha allt det här andra spexiga, och sen nästa dag har man typ en nätklänning.
Okej, okay, ett, det där låter jävligt dräggigt. Och sen två, känner jag att du ska liksom reflektera lite över vilka du följer.
Jo.
Det är faktiskt jättefarligt. För nu vill jag inte vara helt oförstående. Jag förstår helt vad du menar, men jag har inte riktigt sett detta. Jag kommer till vad jag har sett på min feed. Och att jag också kanske borde göra,
nej,
en liten
jag
cleanse.
Jag såg liksom en tjej, hon hade liksom någon topp som var helt genomskinlig. Och så såg man brösten, men så hon satt med någon sån här typ hjärtan på typ. Så.
Ja, sådana nipple
carries. Och sen liksom haft massa annat typ spex. Och sen typ nästa dag är det någonting annat. Att det är liksom, det är en hel cirkus liksom kring det hela. Och att det inte bara är för artisterna och för kanske att ha kul där och då.
Mm, kul. Ja, man ser inte mycket musik på de här.
Men jag kan vara, jag är så, jag vill inte vara den, och jag är jättenöjd med min kropp. Jag hade kunnat ha typ lättklädda saker, men sen så är det typ så att jag kanske inte vill vara den personen. Men sen kan jag känna att samhället säger att
det är så
du ska vara, så det är därför jag
de
får
som får uppmärksamhet, det är de som får pengar, det är de,
exakt, så därför är man typ så, ja men vad fan ska, vem är det man ska vara liksom?
Men då, jag vet inte, antingen så får man vara så om det är det som gör en lycklig. Men jag tror många av de här inte är lyckliga. Mm. Jag tror många av de här har minst lika mycket ångest som du har över sin kropp eller hur de ser ut och över pengar. Mycket utav sakerna är ju, alltså en del influencers som jobbar, måste jag ändå säga, riktigt, riktigt hårt. De tror jag kan gå runt på detta. Men en del är likadant som de här scammerserna. Alltså att de bor helt förjävligt, de har inget annat jobb. De har inte mycket pengar typ på kontot, men de får saker skickade på grund av följarantal liksom. Så jag tror inte man ska, man måste ibland ta, om du känner att du får ångest så tror jag det är bra att så här stänga ner det.
Rensa och, mitt feed.
Ja, och tänka lite på liksom vad det är som är viktigt och vad du blir glad över. Och kanske nu vad du blir ledsen och ångestig över, om det är dem, och att titta på det, då får du typ blunda eller sluta titta på det.
Ja, jag tror också att jag har fått en annan syn på det på grund av min pojkvän, att Perry är en artist. Och liksom då har det nog fått mig att se på saker annorlunda.
Ja,
om fallet typ makes sense. Jag vet inte egentligen varför, men jag tror nog att
Du kanske tänker på tjejerna i den industrin och typ andra artisters flickvänner eller relationer och vad det är för typ av folk runt omkring.
Inte för det är inte så att Perry specifikt har gjort någonting för att jag ska känna så eller ifrågasätta det, utan det är nog bara mer att jag har börjat se på industrin på typ ett annat sätt.
Ja, det är sant, det är lite farligt.
Ja. Men vad har du sett på ditt feed enligt din
alltså det är typ mer vad jag inte har sett. För alltså jag har personer som jag följer som lägger upp och berättar att de inte ska till Coachella.
Alltså det är så sjukt.
Jag fattar inte. Alltså jag hade någon tjej som bara okej, guys. Det börjar jag alltid så. Hi guys, I just want to tell you this is the first time in 12 years that I'm not going to Coachella and I couldn't feel better about it. Man är såhär, okej, du har typ FOMO, fear of missing out. Du är lite ledsen att du inte ska dit, men du vill ändå berätta att jag hade valet och jag valde att inte gå dit.
Heter det convince, övertyga oss alla att det är typ ingen du inte stressar.
Exakt,
över.
Och att de är lite bättre eller så här. Nu har jag valt att inte gå dit. Jag hade någon annan som la upp som var så här dag 2 till att inte gå till Coachella. Ja, idag ska jag gå till gymmet och jag ska bara gå och typ handla. I'm gonna get some groceries och typ look at me, I'm so relatable. Jag är precis som alla er. Basic people out there. Och typ alltså jag vet inte, jag var så här, vad är grejen? Efter några stycken, jag bara, varför berätta? Alltså antingen åk dit, ta lite bilder, visa helst musik, liksom vad du gör och hur kul det är, lite så, fota någon palm liksom, jättebra. Men berätta inte om du inte ska dit.
Nej.
Hur många är där? Några tusen. Så tänk hur många som inte är där, ska alla då berätta? Ja, det är dag 3. Jag är inte på Coachella. Idag gör jag detta och detta.
Jag lägger upp dag 1. Aldrig varit på Coachella.
Ja, exakt. Ja. Det rullar för en dag. Jag såg någon meme som var att det sa tänk att ha råd att gå till Coachella och sen lägga pengarna på att actually go till Coachella.
Ja.
För det är ju jättedyrt. Alltså många är ju till så bor i villor och allt sånt runt omkring. Jag vet inte. Någon dag kanske vi kommer dit.
Ja.
Vad blir det för outfit då? Har någon plan?
Antingen ska jag kanske, om man bara var typ helt rebellisk och bara har på någonting som är typ så en björndräkt. Men så kan det bli för varmt.
Ja, det kan typ nog bli lite varmt. Om man skulle säga det till en typ Instagram-influencer, då hade de till så brun bikini och sen ett par björnöron. Det är inte riktigt så du tänker.
Nej, jag tänkte en one piece som exakt, är typ så att du blir en riktigt tjock och gosig björn.
Ja.
Mm.
Eller bara något bekvämt och sen faktiskt gå och titta på typ musiken man gillar.
Ja.
Det känner jag.
Ja, men det håller jag med om. Verkligen alltså.
Men hade jag haft de pengarna som det kostar att åka dit och bo där, då hade jag nog hellre typ lagt det till att typ gå och typ
göra en liten sån
eller någonting.
Vi har en Donietta, hon är ska åka dit idag faktiskt.
Och hon har ganska bra content.
Ja.
Henne blir jag lite avundsjuk på. Hon är typ lagt upp på Venice Beach och så här. Det är
ja,
så
men hon
har
en sån LA trip innan, men vi får en liten sån side interview med henne så hon berättar
hur det var. Ja, hon får berätta hur det var. Hon kan berätta om hon fick ångest eller om det inte är något att oroa sig över.
Ja, för eller om hon inte är alltid påverkad. För det handlar också om vad du typ låter dig själv bli påverkad
exakt
av.
Exakt, det jag menar.
Mm-hmm.
Mm. Jag tror inte Donietta blir så påverkad där.
Ja,
hon är sån ändå glad för ingenting.
Ja. Glad för inget.
Ja.
Men ja, så ligger det till helt enkelt. Något helt annat som jag vill ta upp är att jag i många år har lyssnat på P1-dokumentär. Något som jag vill starkt rekommendera. Du har aldrig lyssnat på det.
Alltså
jag
många,
säger alltid.
Det är en sån när jag frågar typ om jag är, inte uttråkad, men om jag inte har någon podcast för tillfället och frågar folk, då är allas första kommentarer typ att lyssna på det. Men jag tror jag lyssnat på något, men inget som minnes. Jag vet inte varför. Jag kanske borde få rekommendation om det bästa så att jag fastnar.
Ja, alltså jag tycker det var 90% utav alla dokumentärer där är typ du blir berörd och du blir att du vill, alltså jag blir helt alltså uppslukad av dem. Jag älskar de här dokumentärerna för det är så professionellt gjort och de tar upp ämnen som är sjukt intressanta och intervjuar intressanta människor och det är ju mycket ledsnetåget.
För det är ofta typ tragiska. Ja, du är med för det. Det är kanske därför.
Det är ofta typ tragiska liksom historier. Ja. Men i alla fall, den jag lyssnade på förra veckan handlade om, jag vet inte om den heter skyddat boende. Det var någon sånt. Det är en av de senaste som de har publicerat i alla fall.
Vad var det om?
Som då handlade om, det var väl först och främst en kvinna i kanske 25-30 års åldern som hade flytt till ett skyddat boende med sin lilla spädbarn. Och det som jag tyckte var mest intressant med dokumentären var att jag har lyssnat och sett på många dokumentärer om kvinnor som blir misshandlade och måste fly och alltså det finns många sådana historier och det finns så många kvinnor som går igenom det, men det känns som att jag alltid har tänkt och alltid bara hört historier om kvinnor som är 25, 30, 40 års ålder. Men att i den här dokumentären intervjuar de två kvinnor som är 80 och 87 år gamla. Alltså de är på sina sista år av livet och då har typ precis lämnat ett 30-årigt alltså abusive och alltså äktenskap, att de har blivit slagna i ett äktenskap i över 20 år och typ nu när de är 87 år gamla har de tagit styrkan att lämna.
Och då så männen är fortfarande, lever fortfarande.
Jaja.
Så de har lämnat dem, de men har inte liksom förrän nu liksom.
Inte förrän nu, och för mig är det typ så
wow,
att liksom du under så många år, för man kan tänka typ så när du är 80 år så tänker du typ att man ser sådana gamla par att typ så söta och tänker att de har gått igenom så mycket. Men typ att bakom stängda dörrar så blir de här gamla kvinnorna, du vet, nedtryckta och misshandlade och det var så sjukt hemskt att jag vet typ så det där har jag aldrig typ tänkt ens att det är så gamla kvinnor som går igenom det. Jag tänker typ att det är unga kvinnor som går igenom det, men det är inte alls sant.
Exakt.
Men det jag också tyckte var så himla hemskt, jag tror det var hon som var 82 år gammal, att hon hade innan sitt äktenskap med mannen som misshandlade henne hade hon haft barn med en annan man. Och efter hon gifte sig med den nya mannen som hon inte har några barn med, så förbjöd han henne att träffa sina barn.
Hur och gamla sina var barn de då?
Alltså de var väl kanske 30 års ålder.
Ja, det var vuxna
när,
barn.
Det var ju vuxna barn.
Han sa du får inte träffa dem.
Ja, alltså de inte, hon fick inte lov att träffa dem. Så att hon berättade då hur hon hade levt ett helt isolerat liv. Och att när en kvinna väljer att stanna med en man som är så till slut så faller vänner och familj faller ju typ av, för de inte till slut orkar till fighta för den här människan som väljer att vara med den här personen som skadar typ henne och dem så himla mycket. Men hon berättade då att nu efter 25 år av att inte ha kontakt med sina barn, att nu när hon hade flytt ifrån sin man så har hon nu tagit upp kontakten igen och hur fantastiskt hon tyckte att det var. Och jag vet, alltså det var bara så, alltså det är typ ett sånt brutalt typ svek som du tänkt, de här barnen har också fått gå igenom att inte kunna ha sin mamma
och
närvarande.
De har ju säkert
och
barn
aggression.
Så att hon har barnbarn och sånt.
Ja, det hade de ju.
Fy,
Men det var så himla hemskt att höra liksom vad männen liksom har gjort mot de här kvinnorna. Och hon då som var yngre, som hade med sitt spädbarn, hon berättade att anledningen till att hon verkligen till flydde var att den dagen hon flydde hade hennes man då satt en insulinspruta i hennes ben som var väl laddad med typ så 80 gram eller jag vet inte riktigt hur det fungerar, men hon har ingen diabetes och hon menade på att hade han skjutit in det så hade hon hade dött om han hade skjutit in det, och att han verkligen hade sprutan i benet och hotade med att spruta in det liksom. Och hon berättade hur han brukade slå henne och kasta ner henne i källaren, var han hade en liten skrubb som han kunde typ spika igen och liksom låta henne sitta där.
Men
och
så till slutet så hade hon tänkt att men han kommer aldrig, för det jag känner att många sådana män och kvinnor kan ju faktiskt också vara våldsamma liksom, men många som har den tendensen är väldigt så manipulativa. Och ja. Kan ha en helt annan sida. De har oftast typ en väldigt romantisk eller snäll sida också. Men
de här kvinnorna uttryckte aldrig att de var aggressiva. Alltså jag tror att de är kanske sådana... Att det vet man ju inte ifall de inte var att inte
berättade. Nej, alltså nu var det ju männen som var aggressiva. Jag menar bara att det finns ju förhållanden när
exakt,
kvinnor är
exakt, men det är det liksom. Jag typ undrar är, typ jag också kan tänka är att om både kvinnan och mannen är aggressiva och kanske slåss, typ att han slår men hon slår också tillbaka. Då kan jag typ, är det typ så, gör det typ att förhållandet blir mer typ rättvist. Alltså är det lika fel då? För det är som att man har typ en syn i samhället att det är fel när män slår, men är det typ inte fel när kvinnor slår? För det snackar man, det pratar man inte så ofta om.
Jo, det är klart det. Det är lika liksom.
Ja.
Alltså det finns ju förhållanden. Jag vet inte vad min åsikt är när det gäller att båda typ slåss fram och tillbaka. Då är det väl lite så, lika barn leka bäst. Men alltså, om det finns ju relationer där det är en man som blir slagen och inte slår tillbaka. Alltså då, kan vi, då är det ju lika främst som en kvinna som blir misshandlad. Men det jag menar på att hon måste ju känt den här dagen, alltså tills dess så måste ju hon känt att han kommer inte döda mig liksom. Alltså han älskar mig ändå, han gör det här mot mig, men han kommer inte göra det. Men då kände hon väl att hon var i livsfara.
Exakt,
liksom.
Det var det hon sa, att hon kände typ att om inte jag går nu, då kommer han ta mitt liv.
Exakt.
Och det var det som fick henne att faktiskt typ lämna. Men du vet, de här historierna går ju oftast i typ samma spår. Att han är så himla snäll, alltid, att de blir så himla kära på ett sätt som de aldrig varit kära tidigare. Att du vet, det är väldigt passionerat och det är så himla bra kanske sexliv. Och det är så himla mycket andra saker som är typ så mycket man blir kanske bortskämd. Men sen att det blir typ regler som sätts upp och du blir mer och mer typ fogad. För ibland är det känns som att det också finns en sån lite så... nedvärderande syn på kvinnor som hamnar i typ sådana här förhållanden. Nej, att man är typ så, men vad fan, hon är dum i huvudet, hur kunde hon hamna där? Men med åren,
gick hon inte bara?
Exakt, men med åren och med åren av att ha träffat olika killar som jag har dejtat, inte för att jag alls har varit i de situationerna, men jag kan se om du som människa, oavsett om du är man eller kvinna, är i en punkt i livet var du har kanske, jag har kanske svårt med typ jobbet eller svårt med typ din relation till dina föräldrar eller går igenom någonting annat och sen typ träffar den här personen som är så himla kärleksfull och passionerad och sen typ vet, finns det så himla fina sidor och sen händer typ någonting litet och han visar eller hon visar regret, ånger över vad den har gjort och
skäms för det och ber om ursäkt.
Och sen till bara mer och mer och mer så sätts typ regler upp som man inte är medveten om, blir uppsatta och man tycker typ
man
att det är
djupt ner i grejen,
att man blir typ att det här är typ att det är normalt, att det är så det är, att det är så livet är.
Exakt.
Och då är det typ så svårt i slutet att vara typ så, nu tar jag mina saker och går. Och speciellt därifrån. Också om du är typ finansiellt beroende. För hon sa det, han sålde allt som hon ägde. Han sålde alla hennes möbler, han sålde hennes bil, han sålde hennes lägenhet som hon hade innan. Så hon hade ingenstans att gå. Och sen om det har gått så pass många år, var typ din familj har typ gett upp på att försöka ta dig därifrån. För att at the end of the day så är du en egen individ.
Ja, men det är det som är så sorgligt. Det där kan man ju dra tillbaka till typ R. Kelly-dokumentären som jag rekommenderar till alla. Och inte bara för att få typ sanningen för eller om R. Kelly, vilket många redan vet kanske så här, ja, men han är rövhåll, det vet vi alla. Men se på den ändå, för att det är intressant att höra alla familjers typ åsikter och tjejernas åsikter som har tagit sig ur det här. Och det jag tyckte var obehagligt att se, även om det så här makes sense och man förstår att det är så det fungerar. Men såna här män eller kvinnor väljer ju personer som är redan kanske lite svaga och som kanske inte har en stark familj bakom sig. Och om de har det, som typ R. Kelly nu, vissa av de här tjejerna hade ju starka familjer som sådär inte gav upp och typ som letade efter dem och försökte få kontakt med dem och hjälpa dem ur det liksom. Men då var ju han väldigt så manipulativ och steg för steg, alltså han var ju jättecharmig och säkert gav dem mycket och så var han så här. Många av dem, vilket är jätteobehagligt. Han utnyttjar ju sin roll som artist och var ju typ så här: du har en fantastisk röst till tjejer som inte kunde sjunga och du ska få den här rollen och du kan göra det här och det här och jag tror på dig på ett sätt som dina föräldrar inte gör och Jag tror att det är bäst om du inte låter dina föräldrar typ ha den energin och impact på dig, och att låta dem inte ringa, och typ sakta men säkert så tog ju han bort vänner och familj från dem, så att de var, de, till slut hade de bara honom, och han sa väl där till dem också att det är bara mig du har.
Exakt.
Så du är ingenting utan mig, alltså om du tar dig ut från detta liksom.
Men det går ju för typ så många saker i till världshistorien. Man kan kolla på när folk är i en utsatt situation eller är i en, ja, en utsatt eller en svag position i livet, och typ någon som har karisma eller har karaktär och får dig typ att känna på ett
speciell,
sätt, blir du på 2 sekunder manipulerad. Det var ju, det går ju typ tillbaka till under andra världskriget när Hitler tog över. Det är mycket av spekulationerna till varför kunde det hända har ju handlat om att Tyskland var i typ en kris, att folk typ ville ha en förändring, att folk behövde ha en ledare, att folk var less på saker, att de, och kommer någon då in och som har typ en makt, har sett att de pratar på, då är det typ så, då kan du bli manipulerad. Det låter typ sjukt, men så tror jag typ att det går för i USA också. Varför kan Trump bli en president?
Ja.
För att han är typ manipulerar folk, för att folk har också typ skeva åsikter.
Ja, det finns väldigt typ många hillbillies i detta landet som vi inte ser här i New York.
Ja, men du vet, de känner ju på ett visst sätt och känner typ en uppgivenhet. Och kommer det då en människa som är typ så, dada, och typ så, att typ, ja, du lätt kan bli manipulerad till att tro vad den människan säger är sant och på riktigt. Ja. Det går ju även för typ så, om man kollar på Sverigedemokraterna, varför har de fått så himla stort inflytande? Varför kan de manipulera så många människor?
Som sköts dåligt, som inte fungerar, och då så tror de att det är liksom, de kan ställa allt till rätta.
Alltså själva poängen är väl att typ så, människor i typ utsatta situationer, vare sig om det är typ i privatlivet eller om det är i samhällsmässigt, att alla kan bli typ manipulerade, även om man tror att du har ett så pass starkt typ psyke att du inte kan bli det.
Exakt.
Så tror jag typ att det alltid är, finns en möjlighet att du kan falla för det. Men jag vill i alla fall rekommendera den dokumentären. Och någonting som jag vill tillägga i slutet av det var att hon, den yngre kvinnan, alltså man fick ju höra hur hon pratade med de här äldre kvinnorna och hur deras konversationer sinsemellan. Och det jag tyckte var så himla fint med den yngre tjejen var att hon var så himla taggad på livet, och hon var taggad på att få en lägenhet, och hon var ju fullt medveten om att hon nog alltid kommer få leva med en viss typ rädsla, eller typ att han, den här mannen, kommer hitta henne och att hon måste vara typ försiktig, och det var hon och skyddade identitet. Men hon var ändå typ så, jag ska fan leva.
Ja, hon vill
hon
inte
bara, han ska inte förstöra typ hela mitt liv, och att jag ska sitta rädd i min lägenhet. Och
tror att alla män,
alla så, män är på det sättet. Hon bara, jag ska typ dejta igen. Jag ska ut och träffa män, och jag ska ha kul, och jag ska göra roliga saker. Hon var så, jag kanske inte kommer att gifta mig, men jag kan inte låta det här förstöra hela mitt liv och hela min bild på typ hur män är. Att exakt. Hon ska fortfarande leva, och jag tycker att det är typ jätteviktigt att ha den inställningen.
Att inte ta det på sig själv. Att exakt. Förstå att det här som har hänt är under någon annans ansvar liksom.
Exakt, och att man ska ge sig fan på att man ska inte
vissa,
låta det.
Vissa känner nog sig som dåliga människor och speciellt svaga för att jag lät mig gå med på det här. Och
sen lät det äta upp dem typ resten av tiden.
Men det är viktigt att förstå att det inte är så. Att man liksom blir manipulerad.
Ja, nej, verkligen. Men den ger jag en rekommendation till.
Ja, den får ni se på. Ni kan se den nu under påsken. Vad har du för planer för påsken? Lyssna på P1.
Ja, lyssna på P1-dokumentär. De laddar upp nya varje vecka, så nu har jag inte varit inne på en vecka. Så kan
är det inte P3-dokumentär?
Nej, P1 är det.
P3
är inte så seriöst. P1 är ju mer så rikskanalen i Sverige.
Ja.
Nej, men jag har faktiskt ingen plan så direkt. Det är ju Perry har en konsert ikväll som jag antar att jag måste gå hit och vara supportive till. Annars så vi håller ju på. Vi har letat lägenhet och ansökt om en lägenhet. Alltså bostadsmarknaden här är så jävla tröttsam.
Vi behöver inte gå in för det.
Ja,
det
nej, jag blir helt matt alltså. Men
det är lite så att få gå till lägenheter som inte alls ser ut som på bilderna.
Ja, ah, de typ tar det till en helt annan
byggnad. Ja.
Och så ska de ha liksom en mäklaravgift för att hyra ut en lägenhet på typ så 20 000. Alltså det är så absurt. Men ja, nog om det. Jag har inte så mycket planer själv.
Jag vet inte riktigt. Jag har ju... på söndag ska jag dock till Karims föräldrar och
visst är bra, de har köpt ett hus upstate.
Exakt, ja, och på tal om det, de har ju köpt hus upstate och vi ska dit. Det ska bli jättekul och mysigt. Och jag tror de vill att ha hus hur länge som helst. Så det är liksom kul för dem så. Men de ska ju...
Är det bara ni då? Eller är det andra familjemedlemmar också?
Jag tror det är andra, jag hoppas det. Jag tror det är lite fler, men vi ska ju stanna där över natten, så det blir trevligt. Jag är lite nervös inför snacket, för det är så här att Karims mamma och pappa, nu när de har köpt huset, så har ju de kvar lägenheten i Brooklyn.
Ja.
Ja, och då är du vet vad detta leder. Ja, då kom ju de till oss häromdagen och var så här, ja... vi har ju lägenheten och nu har vi ett litet offer till er då, om ni typ vill bo där, och det kommer ju vara så ett tag, alltså vi kommer ju bo i huset mer och mer. Jag bara, mer och mer. Men typ, men att vi kommer fortfarande vara i stan några dagar.
Åh, fy fan.
Och det här ska jag liksom svara på normalt, medan alltså i mitt huvud är det lite så.
Oh god! No god, please no! 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 No!
Ja, det är lite så jag känner. Oh, men man ska ändå vara så. Ja,
visst
tål så tänka på. Sen typ när de gick, jag bara, Karim, vad känner vi? Han bara, nej gud, absolut inte. Jag bara, men varför, det är dina föräldrar.
Ja.
Alltså, mina föräldrar, jag hade inte haft något problem att säga så. Alltså,
helvete,
ja, det är ju Michael Scott här från The Office. Jag hade inte haft något problem med så här, God, no, please, no, no, typ till mina föräldrar. Det hade varit, det är transparent om man säger så. Jag tror inte ens de hade gjort erbjudandet. Om det inte hade varit så att de inte skulle befinna sig där. Men jag bara, alltså jag ska fylla 30.
Men
jag tror att jag ska bo.
Men jag kan typ känna den ångesten när de typ introducerar det här erbjudandet. Och du typ ser dem introducera det. Och du blir så, okej. Och så ska du typ så kolla över på Kadima. Kan ge den här blicken typ så.
Gud,
alltså,
blicken.
Vad fan ska du svara nu? Och man blir typ så, ja jag vet inte, vi kan ju typ prata om det. Så de typ så, för helvete, säg nej nu omedelbart. För det är typ så, det finns inte en chans. Nej. Att man ska typ göra det. Det är ju typ samma sak som Perrys föräldrar äger i en lägenhet här. Var i en byggnad var hela familjen bor. Mormor, bror, andra broren. Nej. Och jag är typ så, aldrig. Alltså jag kan inte bo så nära in på en annans familj.
Men Nicole, det här, de skulle liksom komma. Hon bara, det blir nog bara 2-3 dagar. Jag bara, det är 50% av en vecka nästan. Vad menar du? Plus att om hon säger 2-3 dagar, då är det typ 3-4 dagar i veckan.
Det är helt oaktuellt.
Och hon bara, ni kan se oss som roomies. jag sa det då med ett leende på läppen, och jag bara, jag har bott med roomies tidigare. Och jag ska säga att det bästa av det här året är att jag inte bor med roomies. Typ. Alltså jag var lite så, jag bara... Och de har en jättefin lägenhet. Alltså det området i Brooklyn är också helt perfekt. Jättenära till tåget. Och det är typ 4 rum. Och... Alltså jag känner så, renoveringsobjekt. Alltså...
Ja, men det får köket och toaletten är väl inte renoverad?
Alltså inget, det är, de har ju bott där hela livet. Så inget, och det är inget fel så. Men jag skulle inte haft det. Det jag känner, som jag sa till Kadim också, är att om jag, och det tycker ju han också, han älskar ju vår lägenhet, vi är de första som bor där, den är liksom sprillans ny och allt är perfekt och rent liksom. Och han bara, ja, om jag skulle flytta dit så skulle jag vilja ändra allting. Jag bara, ja, jag med, men jag känner mig inte bekväm att göra det. Typ så här, komma in och så bara, kom här, kommer flyttfirman efter den liksom, med typ alla ens grejer och typ målar om allting och renoverar dem. Och hon menar ju på typ att det, ni får göra vad ni vill och allt kommer vara precis som ni vill ha det och det är era regler. Men jag är bara så, nej, nej, nej. Jag bara, vi, säg till oss om något år eller två.
Exakt,
när ni är typ helt ute.
Då är det ju typ optimalt liksom.
Exakt, och jag förstår dock att de vill ha kvar det. För alltså Nicole, om jag skulle berätta hyran för dig. Alltså det här är typ 4 rum och de betalar mindre i månaden än vad jag och Karim gör för en studio.
Så är det ju, det är sjukt.
Det är typ helt perfekt läge och allting.
Men det är det jag menar ju, typ på de lägenheterna jag och Per går och kollar på, där är ju typ tenants, alltså folk som bor i andra units i byggnaden, som de tar kanske 700-800 dollar för. Men sen lägenheten bredvid liksom, ska vi betala 17 000 för. Alltså det ena lägenheten kostar kanske 7-8 000.
Ja.
Och den vi kollar på kostar 21 000 dollar. visst att vår unit har blivit renoverad.
21 000 dollar.
21 000
svenska
riksdaler.
Ja.
Ja, nej, men det är fan ändå orimligt.
Ja,
jag du betalar 21 000 svenska kronor, du är i alla fall en takterrass i Malmö för pengarna.
Det hade varit något.
Men här får man typ så... Ja, du får en tvättmaskin och en torktumlare. Och du får typ en stainless steel. Ja, då är man typ så. Ja, men det där är lyx.
Exakt. Men så bor man ju också i New York. Och det börjar bli var här nu. Så
det, ja, det gör
nu
det.
Nu mår man.
Nu mår man. Jag sa det igår när vi hade mött. Så var man till så här. Man älskar ändå sommaren i New York. Oh, är ändå typ magiskt.
Det kommer. Jag känner att det är på väg också.
Ja.
Mm. Och då kan man åka. Det är många som inte vet. Det kan vi berätta. Om ni kommer hit och hänger med oss. Att man kan åka till stranden.
Jajamän.
Och surfa om man känner för det. Mm-hmm. Vid vår favoritstrand. Rockaway.
Ja, just det, ja, det är det
bästa.
Ja, det är faktiskt den bästa som är ändå, man kan ta Subway dit liksom.
Mm-hmm. Det är därför du borde flytta till Brooklyn, för jag har ju ungefär, jag kan ta mig dit för typ en halvtimme.
Mm, jag jobbar ju med att jag har bott typ allra högst upp i Harlem, så jag tar i princip A-tåget från nästan det sista stoppet. Eller ja, i Harlem på Manhattan tills det typ det sista i Brooklyn. Alltså, jag jobbar ju med en commute på, om du har tur, en och en halv timme, vissa dagar 2 timmar.
Mm-hmm.
För att åka till stranden. Så det är så mycket jag älskar stranden att det är värt för mig att sitta på tunnelbanan.
Ja, men om du älskar stranden så mycket, borde du flytta till Brooklyn då? Det är lite närmare.
Jag vet, jag var inte riktigt redo för det. Det känns som att antingen är du, vi kan ju bara ta det för alla, att antingen ser man en Brooklyn-människa eller ser man en Harlem-människa. Eller?
Ja, du, eller du... om det går riktigt bra så är man typ en Manhattan med.
Ja, ja, men jag, om vi bara typ pratar om de
exakt,
två,
ja,
typ
det är många.
Så är det typ alltså, antingen så är det typ en, antingen älskar du Brooklyn eller så älskar du typ Harlem. Fastän det kanske ändå mer eller mindre börjar bli lite typ samma. Alltså jag gillar Brooklyn jättemycket, men jag är lite så, oh my god, flytta dit. Jag vet inte hur jag klarar det. Alltså.
Ja,
för jag har alltid bott på Manhattan.
Ja, exakt. Och Harlem.
Men på tal om någonting helt annat innan vi ska call it the weekend är att... jag jobbade lite extra på babysitting igår och så tog vi med ungarna då till en playdate. Ja, det är när barnen leker som sagt. Och då så ska man ju umgås med andra nannies.
Yeah.
För här lämnar man ju inte av barnen hos föräldrarna och låter dem sköta sig själv, utan de ska vara konstant
uppassade. Ja, det är sådana småingar.
Ja,
det är jobbigt, de måste man vara med.
Men hon var trevlig, deras typ nanny, och vi började prata och så. Hon frågade var jag var ifrån och att jag var från Sverige, och hon sa att hon var från Polen. Och så berättade hon att hon hade kommit hit i, ja, jag antar att hon var 35 år gammal nu, för hon sa att hon hade kommit hit för typ 15-16 år sedan, och det var typ early 20s. Att hon hade åkt hit med sin polska pojkvän, och sen hade hon typ så overstayed hennes visa, så hon hade blivit här olagligt. Och så sa hon då, för vi pratar ju hela tiden om hur jobbigt vi tycker det är för att vi inte har rest hem till Sverige på ett och ett halvt år.
Jag hembesök snart hos Trump, alltså jag blev riktigt förbannad.
Ja, men att vi inte har kunnat resa på grund av våra papper och vår visituation och så. Och då berättade den här tjejen att hon inte hade kunnat resa hem på 14 år.
Va?
Alltså jag var typ så, hä? Jag bara 14 år? Jag bara, vadå, kom dina föräldrar till hit och hälsade på och sånt då? Så berättade hon att hennes mamma var ifrån Belgien. Att hon då hade kommit hit ibland och hälsat på. Men att Polens avtal med USA är att de kan inte få vanliga ESTA-visum. Utan om de ska åka till USA så måste de gå till ambassaden och typ betala massa pengar. Och de inte ens kommer vet om man får visat. Så för hennes familj har det inte varit så enkelt att komma och hälsa på. Och sen så tror jag typ så, alltså hon var också typ så, Polen är inte ett jättebra land.
Mm.
Så det,
de har inte så mycket hemlängtan kanske.
Ja, så det, för henne så tror jag inte att det är den här romantiska relationen till sitt hemland och typ minnen så som vi har i Sverige. Exakt. Och typ, det är väl därför vi kanske mår så himla dåligt också att inte kunna resa hem. Men jag var typ så, oh my god, jag tycker att jag lider för att jag inte har kunnat hemma på ett och ett halvt år. Att det är för mig typ så...
Ja,
alltså,
det så sjukt. Så jobbigt.
Nej, hon sa 14 år, alltså då var jag så.
Men det beror ju på alla, för jag saknar inte, det är många som frågar mig så om man saknar Sverige. Och det gör jag nog inte så mycket. Jag saknar mer alltså familj och vänner. Om jag hade kunnat besöka bara de går inte, men om de hade kunnat komma hit så hade jag inte haft samma behov för Sverige. Såklart vissa saker, men inte när det gäller till att ett ställe att bo på, så känner jag inte så mycket saknad. Kanske alltså när jag blir äldre eller snart, att jag känner att jag hade velat bo i Sverige. Men just nu känner jag att jag vill bo här, men jag vill hälsa på i Sverige. Alltså, ja. 2 veckor i Sverige för mig, då är jag ganska nöjd.
Mm.
Alltså om jag får äta lite falukorv.
Men vi diskuterade ju det förra veckan, då vi pratade mycket om så, ja, för man blir äldre och man kanske vill skaffa barn. Och att man då är typ så, oh my God, vill man ha barn här? Vill man flytta hem till Sverige? Typ sådana saker, och typ diskuterar man mycket. Och det är liksom, jag vet inte. Ja, det ger en jävla cirkus. Jag vet inte vad jag känner alls för det. Men det är
alltså, på tal om som nu att du söker lägenhet. Man behöver ju mycket pengar för att bo här.
Exakt.
För det känner jag lite med de som jag var au pair hos, som har väldigt mycket pengar liksom. Att de tycker jag lever ett väldigt bra liv. För man kan känna att man vill komma iväg från stan. Och då har ju de ett hus liksom upstate som är typ 2-3 timmar iväg, där det är jättevackert och jättevacker miljö.
Mm, men de jobbar ju också med $1,000,000 på kontot.
Exakt, det är en annan nivå.
Det är liksom inte 1 miljon svenska kronor, utan det är $1,000,000. Liksom. Så ja. Det är liksom en helt annan typ av wealth som man typ är...
Exakt, liksom. För då får man ju tillgång till allt, oavsett om man vill ha lite miljö, lite djur eller lite bra mat eller lite bra skola, så... Har man pengar så får man det även här i New York. Men man kan få det betydligt billigare i Sverige. Så det är kanske en anledning till att flytta tillbaka.
Ja, vi får se. Den tiden, den sorgen. Men för att avsluta det här så vill jag säga, gå in på Snackelådans Instagram för att kolla på Donna som en påskkärring och göra er påskhelg oförglömlig.
Ja.
Det var väl det?
Ja, det var det hela. Jag tror inte jag har något mer. Ät mycket godis.
Ja, det gör det.
Och ha en glad påsk.
Ja, så hörs vi.
Ja, det gör vi.
Ha det.
Ha det. Ha det. Ooh, it's really?